Och i förrgår slutade vi med Johannes 18 kapitel. Där vi läste om Jesus när han står inför Pilatus. Och vi kan repetera det så vi får lite sammanhang i det hela. 33 versen. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: är du judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: du är alltså en konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem: jag finner honom inte skyldig till något brott. Här står nu två ledargestalter inför varandra. Och de representerar två riken. Ett rike är av denna världen. Och det är det rike Pilatus företräder. Jesus företräder ett rike av ett helt annat slag. Och det är kanske viktigt för oss att vi förstår på vad sätt det riket är annorlunda än alla andra riken. Det är kanske inte bara det att riket är osynligt för våra vanliga fysiska ögon. Och att Jesus är en lite mer barmhärtig makthavare, eller vad vi ska kalla det, än vad de flesta i denna världen är. Utan det är alltså ett rike av ett helt annat slag. Och radikaliteten i skillnaden kan vara bra att se. Och Jesus motiverar skillnaden genom att säga att om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. När Petrus i hastigt mod hugger örat av en av översteprästens tjänare, så ser Jesus till att sätta dit örat igen. För att riket är av ett annat slag. Och därför kan vi säga så här att riken i denna världen bygger på makt. Medan Guds rike bygger på nåd. Om vi tänker på vårt eget land, vad är den yttersta instansen som skapar ordning och reda i vårt land? Jo, det är ju egentligen, vad ska vi säga, statsmaktens förmåga att beröva en människa hans frihet. Vi har ju inget dödsstraff, så vi talar inte om att staten kan beröva människan livet, men vi kan ju ta en del av livet och låsa in folk. Det är alltså makten att bestraffa. Det är makten att fördöma. Som är, så att säga, det yttersta fundamentet för att få det hela att fungera. Världens riken bygger på makt. Och det gäller ju även för en demokrati. Där vi ändå förutsätter att människan i stort sett vill samarbeta. Och därför kan betros med yttrandefrihet och alla möjliga andra friheter. Friheter att starta företag och så vidare. Frihet att resa vart som helst. Men det finns ändå en yttersta instans och den består i makt. Och makten i sin tur handlar om att kunna beröva en människa livet eller delar därom. Att ta liv. Vad är det yttersta i Guds rike? Jo, det är förmågan att ge liv. Och den som då ger liv måste avstå från liv för att ge liv till den andra. Det är ju precis det Jesus gör. Och det betyder alltså att när han tas till fånga så använder han inga maktmedel. Det här kanske tydligast kommer till uttryck när vi talar om hur riken växer i denna världen och hur Guds rike växer. Historien är ju ett enda långt blodigt vittnesbörd om att jordiska riken växer genom att man skjuter på människor som tillhör något annat rike och dödar dem. Därför att det är maktens funktion som gäller. Man dödar människor i angränsande riken, så växer ens eget rike. Guds rike utbredes genom att de som tillhör det riket ger sitt liv för de som inte gör det. Och det behöver återigen inte vara hela livet. Men man ger delar av sitt eget liv. Om det så inte är allt sammans. Och med den iakttagelsen förflyttar vi oss till första Korinthierbrevet 1. När vi läser 18-25. Första Kor 1 och 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa, var är de skriftlärda, var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Här tecknas ju nu bilden av de här två rikena. Och här betonar Paulus hur oförenliga de är med varandra. Det här är inte blandbara storheter. Tar man med sig denna världens tänkande in i Guds rike så tappar Guds riket sin karaktär. Så fort kyrkan får makt så förlorar den sin trovärdighet. Därför att makt är denna tidens instrument. Det är denna världens instrument. Ja?
Skulle statskyrkan kunna vara en sån situation då?
Förlåt, vad sa du?
Skulle statskyrkan kunna vara en sån situation när det blev sån här lag på det?
Ja, alltså när kyrkan upphörde att vara förföljd och istället blev statsreligion så blev det alltså en förlust. Då skymmer ju det Guds rike. Och när biskopar eller påvar kommer i full ornat med alla möjliga sorters färggranna dräkter och kräcklor och tehuva på huvudet och så vidare så ger det ju fel signaler. Praktfull kristendom är ju den har ju förlorat något av det väsentligaste. Det är inte en händelse att Jesus föds i ett stall och att han sen går omkring som en landstrykare, utan budskapet om korset eller korsets realitet är ju en Guds kraft. Och när kyrkan alltså förlorar det draget, så förlorar den också Guds kraft. Det är den i positiv mening vanmäktiga kyrkan som i längden kan vara fylld av Guds kraft. Och det som tecknas här är ju också en direkt fiendskap mellan de två systemen. De är inte bara omöjliga att blanda med varandra, utan de står ju också i en fiendskap. Vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningar en dårskap. Juden blir rasande och greken skrattar käften ur led. Men båda demonstrerar alltså en fientlighet. Därför att vi är så mycket av denna världen att vi längtar efter makt och vi tänker i termer av makt. Och det bidrar ju till att teodicéproblemet blir svårt för oss att hänga med i. Därför det är ju ändå ett allmaktens problem. Och det ligger nog ganska mycket i det här som Paulus nu skriver, att den korsfäste Kristus är för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Judarna är ju alltså de som är bekanta med Gud. Det är ju alltså de som har en fromhet i bagaget, medan grekerna inte har, de står helt utanför. Det tror jag vi kan se i vår tid också. Predika om den vanmäktiga kyrkan och de som har vant sig vid en god kristen rutin och gärna ser att kyrkan har både resurser och makt. De blir arga på dig. Medan däremot de som står utanför kyrkan, de tycker att du bara pratar smörja. Men det du talar är Guds kraft. För rätt många år sedan blev jag uppringd av en kvinna. Hon var verksam i någon församling, vill jag minnas, i Småland. Och hennes bekymmer var att hon tyckte att hon var så förföljd i sin församling. Hon undrar vad hon skulle göra åt det. Och det är ju inte så lätt att lösa per telefon. Men vi hade ett rätt så långt samtal i alla fall. Och så råkade hon i förbifarten säga att hon hade ibland samlingar hemma hos sig. Och där var det väldigt många som hade kommit till tro. Och jag sa det, att det kanske hänger ihop med vartannat det här. Du har en svaghet i ditt liv. Men i den svagheten finns Guds kraft. Och den märks på att människor kommer till tro. Tar vi bort svagheten så kanske vi också tar bort kraften. Kan du acceptera det? Hon tänkte efter en stund och sa, ja, det kan jag verkligen. Då vill jag hellre ha svagheten. Och då sa jag, får du väl be Gud om hjälpen att stå ut med den behandling som du tycker att somliga ger dig i församlingen. Och be om kraften att förlåta dem. När vi har suttit där nere och fikat så är det ganska många som har talat om det här videobandet som heter Transformation. Jag antar att somliga av er har sett det. Där är det ju en sekvens, någon stad i Sydamerika eller Mellanamerika, vad det är, där med knarkmaffia och allt sånt här. Och där det plötsligt blir en väckelse så att mycket av det här sopas bort. Och slutsatsen är ju väldigt mycket att ja, de bad och därför blir det väckelse. Och det är naturligtvis helt sant. Men man glider väldigt lätt förbi att en av förgrundsgestalterna här också gav sitt liv. Det är när han blir skjuten för att han går i bräschen för väckelseskeendet. Det är då som det verkliga väckelseprocessen tar fart. Och det betyder ju alltså att vi måste omskola oss när det gäller att få tag i begreppet seger. Vad vill det säga att segra? För det är ju detta med utbredandet av rikena. Segrar gör man ju när man tillintetgör fiendens armé. Och marscherar in i huvudstaden med stridsvagnar och raketer. Men segrar i Guds rike gör man ju kanske genom, just genom att ge upp sig själv. Mitt rike är av ett helt annat slag. Och vi har ju väldigt stora tendenser att blanda ihop de här begreppen. Därför att ordet seger är så mättat med makt i vår föreställningsvärld. Att vi trillar ständigt dit på nytt. Om jag tänker att ja, ska vi segra här så måste vi ju ha mycket pengar, eller vi måste ha många försänkningar där, och vi måste ha en jättestor kampanjorganisation med det och det och detta. Bilden av Jesus som startade en världsvid rörelse genom att gå runt på landsbygden med 12 gubbs är ju en fullständigt horribel tanke för de flesta av oss, hur kristna vi än är. En seger i Guds rike är alltså en seger i nåd och inte i makt. Och till det ges ju flera möjligheter. Den viktigaste är bönens möjlighet. När det heter att Kristus regerar på Faderns högra sida, så kan vi undra, hur gör han då? Jo, han ber. Romarbrevet 8:34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Så att när det heter att vi i evigheten ska vara medregenter, så kan vi ana oss till att det handlar om bön. Och i det perspektivet är det ju ganska avslöjande när vi kristna har prövat allt och till sist suckar, nu kan vi bara be. I Bergspredikan möter vi naturligtvis det hela det här ställt på sin spets. Matteus 5, 38-48. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det här uppfattas ju som en extremt knäckande text. Inte minst den sista versen känns ju som den sista spiken i likkistan. Var fullkomliga, som er fader i himlen är fullkomlig. Men på samma sätt som det finns två riken, ett rike i makt och ett i nåd, så finns det två sätt att läsa Bibeln. Vi kan läsa den i makt och vi kan läsa den i nåd. Läser jag den här texten i makt, så är alltsammans Guds krav. Detta måste du göra. Annars kommer Gud farande. Och då blir det grejer. Och det är ju så som vi brukar läsa. Och det är ju därför vi tycker att texten är knäckande, om vi nu tycker det. Hur läser man när man läser som nåd? Jo, då läser man texten som ett erbjudande. Detta är en möjlighet som Gud öppnar i ditt liv. Du får chansen till en form av seger som andra människor, icke-troende människor, inte har tillgång till. Du kan alltså få låna lite av Faderns fullkomlighet. Det är ju det som är vitsen med den heliga ande. Fadern kräver inte att du ska klättra upp till hans nivå, utan han vill få ge dig av sina resurser för att du ska kunna segra. Att älska sina fiender känns ju ganska drastiskt. Men man kan få lite mera mänsklig profil på det hela om man besinnar att kärleken inte i första hand är en anhopning av gulliga känslor. Utan kärleken kan rätt och slätt bestå i din vilja att be för din fiende. Gode Gud, välsigna honom. Och det är en ganska bra bön. Därför att om min fiende blir välsignad så kommer han antagligen omvända sig. Och då kan vi bli vänner. Så ju mer bönesvar jag får, desto mer blir ju konflikten löst. Och när jag ber den bönen så behöver jag ju inte flöda över av idylliska känslor. Men jag kan be den bönen därför att det är ändå en välgångsönskan över min fiende.